Hallå alla lyssnare, Thomas här. Bara en kort disclaimer innan ni får dyka in i detta monsterpepp nummer 25. Mitt ljud är lite burkigt och det beror på att jag inte befinner mig hemma vid när jag spelar in det här, utan jag sitter på ett café, så det kommer man kunna höra lite nu och då i bakgrunden. Men det här är bara för att jag var tvungen att helt enkelt röra mig ut ur lägenheten för att sambon skulle ha ett telefonmöte när det här inplanerade inspelningen av Monsterpepp 25 skulle ske, så därav att det är som det är. Men förhoppningsvis så blir det inget jätteproblem för er att lyssna. Jag har försökt att normalisera min egen röst så mycket jag kan och dämpa liksom bakgrundsljud och sånt där och tysta mig själv när jag liksom inte säger någonting. Så jag försökte verkligen göra det här till en så trevlig ljudupplevelse som möjligt för er alla. Och i framtiden så ska det förhoppningsvis inte behöva bli på det här viset igen. Men med det sagt så rullar vi nu igång då Monsterpepp 25. Välkomna ska ni vara.
Hej och välkomna till Monsterpepp, podcasten i samarbete med Trekraften podd. Och här pratar vi ju bara Monster Hunter igen, tillbaka, uppstådda ur Teoastras supernova-aska. Så sitter vi här igen, jag, Niklas, Pajlen, Holmberg, och med mig som alltid så har jag min peppande palamute, Thomas Engström.
Åh, vad fint. Hallå Niklas. Gud, vad roligt att höra dig igen och vad roligt att få bli kallad något igen. Och väldigt snyggt också att jag får vara en palamute, såklart.
Ja, nej, men vi måste hålla oss till temat här.
Ja,
shit, nu ska vi tillbaka här nu igen. Mm. Ja, vad är det nu? Dags när vi spelar in, det är typ 2 veckor kvar va?
Ja, det är det. Ja, precis. Det är 2 veckor bara. Det är helt sjukt.
Tills Rise släpps.
Oh, oj, oj, oj.
Det är väl lite det därför vi sitter här igen.
Ja, det är det ju. Alltså,
för att vi ska börja podda om Monster Hunter.
Hela det här året är ju helt sinnessjukt Monster Hunter, verkligen. Det har ju som varit, och det känns så skönt också, i och med att 2020 var ett så himla dåligt år generellt för de allra flesta. Men att då 2021...
Ja, på många sätt.
Ja, men exakt, på många sätt liksom för alla runt om i världen. Men det bästa med 2021, det är ju att det kan ju omöjligt fejla för oss som är Monster Hunter-fans. I och med att vi får så mycket Monster Hunter, och det är bara som sagt 2 veckor kvar tills vi faktiskt spelar ett nytt Monster Hunter.
Ja, och det är liksom... Det är ett helt nytt Monster Hunter utvecklad av, om man ska säga då, inom citationstecken, B-teamet. Mm. Liksom de som har gjort Generations egentligen. Men alltså jag är så sinnessjukt pepp på att få sätta mig in i något nytt.
Ja.
Du har ju ändå fått smaka lite på det också.
Jag har ju tjuvspelat demot. Du hade ju sån himla otur där när det första demot kom, den första svängen. För nu finns det ju ett demo att ta på igen. Men det var ju så sjukt otämt att när du behöver lämna in din switch för att den håller på och överhettar och fläkten låter som att den ska helikoptra iväg hela switchen.
Yep.
Just den perioden så släpps demot. Och när du väl får tillbaka den måste du skicka tillbaka. När du väl får tillbaka switchen måste du skicka in den igen. Och så hinner ju demot såklart försvinna innan du får tillbaka den. Mm. Så att ja, jag och större delen av Trekraften, vi satt och spelade demot som 1000. Och så kunde du bara sitta och höra oss chatta.
Ja, det var en pina och jättejobbigt att veta att jag inte kunde spela för att jag var så pepp. Men som du säger, nu finns det ett nytt demo, men jag har ju gjort det beslutet lite grann nu att jag ska inte spela. Det är liksom 2 veckor kvar till release.
Mm,
så jag håller mig faktiskt, och så går jag in helt färskt i Rise.
Mm.
Helt färskt kanske är fel ord, för jag bara knarkar videos.
Exakt.
Och streams.
Jo, så mycket som vi redan är insatta i det här spelet, så oavsett om man får tjäna på det eller inte så kan man ju väldigt mycket såklart. Men det är känslan, ja. Det är känslan, och den är ju jätte stor, alltså skillnaden är så himla stor från Monster Hunter World till det här, just på grund av hur mycket mera action-arkadigt det känns. Och det är ju mycket faktorer där som spelar roll, men ja, vi har ju sånt vi ska prata om.
Jo, precis. Nej, men det är, som sagt, du har ju känt lite grann på det och sådär. Och det, jag förstår att det är mer action-arkadigt eftersom att det är Gen-teamet som har gjort det. Mm. Det Gen var ju mycket mer flashigt och action-betonat. Sådär.
Men också fantastiskt jättebra. Alltså Generations är ju ett bra Monster Hunter. Absolut. Och absolut. Därför så här, vi kallar dem ju för B-teamet, men vi menar ju verkligen inte illa med det. Utan de gjorde ju ett jättebra jobb med Generations. Det var ju alla nöjda med. Det var en fantastisk, liksom, inom situationstecken, avslut. Och så sedan då när World kom och man designade om väldigt mycket, då förstod man vad Generations verkligen var, dessutom att nu tar vi allt och bara packar in det i ett jättestort spel. Ja.
Men det är, ja, det är sjukt, sjukt kul att ska det bli på och snacka loss med Rise. Och vi kommer väl köra lite grann, alltså, som vi har gjort förut. Är väl tanken att vi liksom snackar mycket kring spelet, liksom vad våra upplevelser är och vad har vi gjort. Vi kommer väl ha specialinslag. Monsterpedia måste ju göra en återvändning.
Ja, shit.
Och sen så har vi väl liksom Pylons Mixet ska definitivt komma göra en återvändning.
Oj, att det ska tillbaka. Ja, shit, ja. Det enda som inte återkommer, och det är jag glad över, det är Thomas jagar en Pilot Hair. Det kommer ju inte finnas, hoppas jag, några Pilot Hairs i det här spelet. Och det fanns ju inte i World heller egentligen, som vi sa. Det patchades ju in senare när jag egentligen fångade den. Lämpligt nog så var det ju en patch som kom däremellan också. Så att jag skyller ju allt på att det behövdes. Jag behövde patchen ett spel helt enkelt.
Det var bara konstigt att det var ditt spel.
Konstigt tycker jag också. Men en bugg kan vi kalla det för. Ja, i sådana fall då, helt enkelt. Det var en bugg i mitt spel.
Capcom lyssnar och de patchar Thomas spel individuellt.
Ja, exakt. Ja, men det var ju någon som lyssnade på mina avsnitt och eller våra avsnitt och hörde just min vrede och frustration. Så att till sist så var det ju egentligen förändrat.
Ja, nej. Jag kommer sakna Pilot här lite grann.
Jag förstår det. Det kommer säkert en ny, för nu, jag såg ju bara nu i senaste trailern de släppte, och i den senaste, vad som man kallar det för B-loggen, liksom, när de har en video, de pratar om spelet och sådär, då såg jag ju det här fotoläget som de har nu, som verkar ändå vara ganska, men ganska rejält gjort ändå. Jag varit överraskad över att just det här med att man fotar och man samlar lite grann, liksom Pokémon Snap-aktigt sådär. Ja. Som det ändå kändes lite grann i World också, men lite mer utbyggt där med uppdrag och sådär. Ja. Men det gladde mig ändå, för att jag ska absolut sätta mig in i det och försöka och fota så mycket som möjligt. Och då kommer det ju säkert att komma en sån där jäkels Beam Pilot här. Det handlar inte om att fånga, utan att fånga på bild.
Det är väl, om vi ska komma in lite grann på så här system lite kort och sånt, men jag tycker verkligen det jag har sett från hur de har ändrat Endemic Life till att det har en gameplay-fokus också.
Ja,
wow! Så jäkla intressant, tycker jag.
Ja.
Och liksom att man kan samla på sig bugs som ger liksom elemental blights, och det är skunkar som används som items för att locka till sig mons. Ja, det är så jäkla bra utveckling på liksom den aspekten av spelet.
Ja, visst. Väldigt, väldigt naturligt liksom. Ja, helt klart. Att man så här, istället för att bara springa och plocka upp typ bär och sådana saker, eller då att man utlöser en sån här flash bug liksom, och att man blindar någon, men att det faktiskt finns buffar och debuffar också. Det känns som en bra vidareutveckling, och det känns så naturligt också att här hittar jag den här lilla ekorren, och om jag retar den så händer någonting.
Ja, men precis. Det är väl hela utvecklingen från World också, att man har den här levande världen hela tiden.
Ja.
Och man har de här monsterna som har sina turf wars och hela den grejen.
Ja.
Men innan vi går in för mycket in på Rise, jag är inte alldeles för peppad.
Jo, vi backar. Eller hur? Samma här. Jag förstår. Jag är där också.
Som du sa i början, vi har ju mycket annat Monster Hunter som kommer i år också. Vi har ju dels då Monster Hunter Rise som är om 2 veckor, som vi kommer att prata mycket om. Men i sommar så har vi då till exempel Monster Hunter Stories 2. 9 juli fick vi som release-datum här ganska nyligen.
Ja, jag är väldigt förvånad, men väldigt glad över det också såklart. Jag trodde de skulle pusha det ganska långt in i sommaren för att man skulle få lite andrum kanske mellan Rise och Stories 2. Samtidigt så ser jag absolut att det finns en annan publik också för Stories 2. Så att det behöver ju inte konkurrera ut någonting. Alltså du och jag kommer ju såklart att spela båda spelen, men sen finns det säkert de som bara vill ha det ena.
Precis. Det, så kommer det vara. Och det, alltså, vi kommer täcka det alltihop, såklart.
Oja, såklart.
Samtidigt som vi spelar Rise och allt. Men sen så har vi också, den har väl inofficiellt släppts lite till och från, men vi har ju en Monster Hunter-film.
Exakt.
Som kommer alldeles snart. Liksom, som finns inom citationstecken lagligt i Sverige.
Jo, precis. Vem som helst kan se den.
Ja, precis. Men den kommer ju komma alldeles snart. Det kommer vi göra ett helt eget avsnitt om, har vi ju tänkt.
Ja, speciellt när vi är liksom inbjudna för att få titta på den också.
Alltså ja,
att
precis.
Vi kan ju faktiskt verkligen streama den och ha blivit inbjudna för att titta på den. Den dagliga vägen.
Det är vi enormt tacksamma för.
Ja, jäklar alltså. Oja.
Så det kommer ett helt avhandling. Oavsett, som vi har pratat om förut när vi pratade om den här filmen, oavsett hur dåligt och pajigt och konstigt det än är, så är det fortfarande Monster Hunter. Det är liksom, det måste bara sugas åt sig, känner jag.
Ja, shit, vi konsumerar ju allting. Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Det är ju inte som att du och jag förväntar oss att vi ska få se Terminator 2.
Nej.
Eller ja, om man nu skulle ha tagit någonting annat, så här Lord of the Rings eller vad som helst,
alltså
fantasy fast med monster i sig. Utan vi vill ju bara se, jag vill bara se liksom Diablos och en Rathalos och ett Great Sword.
Ja.
Och då är jag jättenöjd så. Sen behöver det inte vara liksom ett genialiskt manus eller make sense på något vis, utan det är helt okej ändå. Mm.
Ja, för det är inte så att storyn är superintressant i de andra Monster Hunter-spelen heller. Liksom.
Nej,
så.
Visst, det är ju en ursäkt för att jaga monster.
Ja, precis. Så länge jag får en pajig film med coola monster som jag känner igen, så ja, då är jag där. Men vi får se. Det ska bli kul att se den. Jag ska försöka se den ganska snart, så ska vi snacka ihop oss om när vi ska dissekera den här filmen. Men vi tar ju inte slut där.
Nej,
det gör vi inte. Vi kanske inte har någon release-datum på den än, men i april är det va, så kommer det upp en Kickstarter.
Ja.
Från, det är, vilka är det som utvecklar det?
Jag ninja googlar för att jag har dem på Twitter.
Det är i alla fall, medan Thomas ninja googlar, det jag snackar om är att det ska komma ett brädspel på Monster Hunter. Vi har ju fått lite förhandstittar och fått se lite grann hur spelsystemet ser ut. Vi har fått sett hur de helt underbara miniatyrerna ser ut. Och det ser ut som ett riktigt intressant spel ur ett brädspelsperspektiv.
Ja,
verkligen. Det är liksom inte någon rehashing på något annat, eller det verkar verkligen vara sin egen grej som verkligen tar Monster Hunter-arvet vidare i ett brädspelsformat. Mm. Verkligen.
Oja.
För det är väl samma utvecklare som gjorde Dark Souls-brädspelen också?
Ja, exakt. Och de heter Steamforged Games.
Just det.
Så är det. De har gjort jättemycket. De har ju gjort Resident Evil, har de gjort. De håller på med Horizon Zero Dawn håller de på med. Mm. Och jag vet att de har, om det är typ 3 eller 4 andra just tv-spels- och dataspels-franchises som de håller på att jobba med. Så att de är verkligen inne i gamen när det gäller att göra just brädspel av då digitala spel, så att säga.
Ja. Nej, men precis. Jag har spelat lite av Dark Souls-brädspelet en gång, tror jag har kört det. Och det känns ju väldigt Dark Souls, det måste jag ändå säga. Och har hela den här liksom, estetiken av den mörka fantasin och liksom göra om, dö,
ja.
aspekter.
Roligt.
Det funkar, jag gillar det.
Det funkar, ja.
Men ja, det är vi båda extremt pepp på. Och det blir väl en av de första brädspelen jag kommer kickstarta på någonsin, tror jag.
Det kan jag tro. Visst, ja. Det lär säkert vara jättemånga som för första gången går till Kickstarter bara för att lägga pengar på det här. Vi har ju redan nu fått veta att, jag kommer ihåg de två första nivåerna, att basnivån för att få Monster Hunter World The Board Game, det är 75 euro. Och sen är det ett steg upp, 125 euro. Sen har jag tappat det, om det var 155 eller vad det nu var. Men det finns 3 nivåer man kan gå och backa. Och såklart, ju mer man lägger, desto mer får man. Det blir fler monster, och det blir fler kort, det blir fler äventyrare eller ja, monsterjägare. Så att det blir mer variation generellt sett. Men vill man bara ha core game, liksom, kunna jaga ett par monster, då är det 75 euro som de har sagt kommer att vara den lägsta nivån då. Och som du sa, alltså modellerna ser helt fantastiska ut i det här spelet. De har gjort det.
Ja, nej, men det ska bli sjukt kul att få se hur den kickstarten tas emot och få testa det här spelet. Som sagt, nu vet inte jag om det kommer släppas i år. Det vet man ju inte i de här
tiderna. Visst. Nej. Exakt.
Så. Men vi får se. Det är någonting vi kommer ha på våran radar i alla fall. För det,
ja, men visst.
Vi kommer ju spela det. Så
ja,
är det ju.
Ja. Oja. Jag är jätteredo att gå in där på mellannivån med 125 euro. Det är liksom, absolut ett måste för mig. Så att jag bara sparar pengar och ser fram emot det här. Och vi kommer såklart absolut att hålla alla lyssnare uppdaterade om när den liksom kommer. Och när den då planeras släppas också. För så fort som kickstarten går igång, eller åtminstone när det kommer närmare kickstarten, då kommer de säkert att ha något slags preliminärt release-datum. Men hur mycket jag än hoppas på att de har det mesta gjort och att det här kan släppas jättesnabbt, liksom att de egentligen är färdiga med produktionen, men att de ändå gör en kickstarter bara för att skapa lite hype och bygga lite intresse för egentligen pre-orders, så tror jag att även om de är ganska nära att kunna släppa ett spel, så tror jag att det kan fortfarande bli pushat till 2022. Men det är vi ju, alltså jag är ju fine med det, för att vi har ändå två stycken andra spel att spela.
Gud ja. Det är Goti för plats 1 och 2. 2021 är redan klart. Nej, men då så. Vad sägs, Thomas? Ska vi göra en inhoppning i...
Ja, i Rise på riktigt.
Det vi är här för. Alltså jag vet inte ens vart vi ska börja.
Nej, det är så...
Det är så jättemycket.
Ja, det är ju det. Ska vi beta av de här stora featuresna en efter en?
Vet du vad vi kan göra till en början faktiskt? Som jag tänker. För att eftersom att det här är en liten återkomst. Och jag kan tänka mig att likt när vi började den här podden, så kommer det finnas ganska mycket nya lyssnare.
Det är så.
Som kanske inte har en aning om vad Monster Hunter är. Och kort och gott egentligen så är Monster Hunter en spelserie som har pågått sedan 2002. Första släpptes till PlayStation 2. Och vi har ju varit ganska frekventa med den här serien från början. Du började PSP-spelet, var det va?
Ja, precis.
Monster Hunter Freedom. Mm, precis. Och sen så har vi följt den hela vägen hit till 2021 och varit hängivna fans av den här serien.
Slaviskt hängivna.
Sen dess vagga.
Ja, precis.
Men kort och gott egentligen är det ju precis det titeln innebär. Alltså, man är en Monster Hunter. Man befinner sig i en by. Det finns ett stort liv utanför byn med massiva stora monster som behövs tas hand om. Liksom. Du ska liksom... Call the herd. Liksom, nu är det för många av det här.
Det är hemskt. Ha det är så hemskt.
Ja, jag vet. Det är jättehemskt. Men det är liksom det här. Den hotar existensen av byn. Eller det finns hela den här story-aspekten kring varför man gör de här olika grejerna. Du måste liksom ta ner det här monstret. Man går och har ner det här monstret. Det är en superutmanande strid. Det är helt skicklighetsbaserat utifrån dina egna färdigheter. Liksom vilken rustning du har, vilket vapen du använder, vilka föremål du har med dig ut på jakter. Du har ner monstret, hackar sönder den i små bitar för att samla tänder, hudar och annat. Använder monstrets delar för att skapa nya rustningar, nya vapen, bli ännu starkare. Rinse and repeat,
ja,
rinse and repeat, rinse and repeat, rinse and repeat. Sen så finns det ju massa liksom, olika typer av system och sånt som sitter inbockade i hela den här liksom, aspekten av det. Vi har alla liksom, armor skills och vi har liksom, hur vissa olika vapen funkar och allt sånt där. Det är ju lite olika typer i alla olika spel, men Rise verkar ta väldigt mycket från World ändå när det kommer liksom, till moves för vapen och sådana saker. Mm. Så de lånar ju väldigt mycket därifrån, vilket är helt naturligt tycker jag.
Oh ja. I och med att det spelet verkligen blev en sån här alla spelare. Alltså, när World precis. Kom så drog det till sig en sån enorm stor skara, aldrig spelat tidigare. Så, och det var ju förståeligt.
Det är helt rätt.
Ja, visst, det var ju det som var bland det roligaste också med det. Det var kul att man gjorde om väldigt mycket av vad Monster Hunter var sedan tidigare. Och tittade lite mera på den västerländska publiken kanske och vad man gillat på någonting och vad som var inne liksom, just då på spelmarknaden också. Och i och med det så skapade man ju en hype som jag aldrig har sett kring Monster Hunter tidigare just utanför Japan. Det var ju det som var så roligt att många västerlänningar såg på spelet. Och plötsligt så var det jättemånga som liksom älskade Monster Hunter helt enkelt. Så det är förståeligt att man sneglar på den när man utvecklar ett nytt och taget. Mm.
Jo men verkligen, det är som sagt, det är en naturlig utveckling på liksom, om vi ska göra ett nytt spel. Vi lånar väldigt mycket från World. Eftersom att det var en så enorm succé för Capcom. Det fortsätter vara. Och det är kul att se. Äntligen så får, som vi har sagt många gånger i den här podden, äntligen får den här serien den förtjäningen, så heter det inte.
den recognition
som den... Ja, precis. Tack. Jag är helt lost idag. Men liksom, den uppmärksamheten den faktiskt förtjänar. För det är en kanonserie. Ja. Även om tröskeln är väldigt, väldigt hög ibland för att komma in i den.
Jo, verkligen.
Så, ja. Nej, men det finns nog inget bättre spel att komma in i än Rise eller World för den delen. Så.
Mm. Mm.
Men vi har ju den aspekten att Rise, inte längre nu, men det var ju sagt att det bara skulle komma till Switch.
Mm.
Men de har ju utannonserat att det ska komma en PC-version 2022.
Ja.
Så vill man vänta så kan man göra det. Jag kommer inte kunna vänta.
Nej gud, nej. Vem vill vi vänta? Och dessutom just att kunna spela portabelt. För all del, man kan spela på en laptop liksom. Fine, men jag köper inte riktigt den grejen. Utan att köpa det till Nintendo Switchen, det är ju att ha lyxen att kunna spela det var som helst. Med bra handkontroll också.
Mm, absolut, absolut. Nej, men vi får se. Jag hoppas ju på att det kanske blir någon crossplay eller crossplattform där.
Ja. Ja, visst.
Så att de inte gör samma misstag som de gjorde med World. Att det är liksom två olika spelarbaser.
Nej, det var väl det enda stora nackdelen där. Jag förstår att alltså alla blev glada över att det kom till PC. Det förtjänades att finnas på PC och de breddade marknaden med att ta det till PC. Dessutom var det ju som sagt ett spel som var mycket mera för alla. Liksom. Alltså, det var många fler spelare som ville spela det bara generellt sett. Mm. Inte bara för de konsoler som de släppte det till utan också för att det fanns på PC-marknaden. Men fan liksom, det
Ja, nej, men det var dumt att separera spelarbasen. Men det
var
lite mycket att göra med Sony, host, kan jag tänka mig.
Kan jag tänka mig. Nej, vi har ju sett det tidigare tyvärr. Och de fortsätter ju vara lite tjuriga där. Det är synd. Ja. Det skadar ju bara communityn i det här fallet, så att det var tråkigt.
Men då så, det vi började med innan jag hijackade dig där, Thomas. Vad är liksom nyheterna med Rise? Vad är det som gör Rise till liksom det nya Monster Hunter? Vad är det som är nytt? Än en gång, vart ska vi börja? Det är jättemycket.
Jag tycker vi tar väl... Kan man säga att det här är elefanten i rummet? Jag vet inte, jag är inte helt hundra på hur man använder det uttrycket egentligen. Om det måste vara något som är awkward och konstigt... Jag tänker använda det mer som att det är det här som sticker ut mest. Mm. Och det är ju Wirebugs. För det känns som att vi... Alltså man kan inte se en trailer och man kan inte spela spelet. Och man kan inte lyssna på en podcast om Monster Hunter. Utan att Wirebug är det första som man ser eller hör någonting av.
Det känns som att det är en väldigt central punkt kring... Men liksom hela gameplayet i Rise. Nu får ju du stå mer till svars här, för jag har inte spelat det. Men liksom alla liksom finesser och sånt man kan använda den här med. Och det är, kort och gott så är det väl egentligen en liten insekt som skjuter ut en liksom silkestråd som man kan använda då i men när man rör sig runt i världen. Men det är också i attacker och sånt, va?
Ja, precis. Jo, den används ju väldigt flitigt där. Varje vapen får ju liksom sina egna wirebug-attacker. Mm. Olika typer av attacker som man kan switcha mellan också, så att det blir lite som det här gamla vapensystemet som de hade i Generations.
När man hade hunting styles och hunting arts.
Ja, exakt, som det kallades för. Precis. Det är liksom lite grann åt det hållet, att beroende på hur man vill spela då, vad man har för spelstil, så kan man ha olika typer av wirebug-attacker med sitt vapen. Och just att de har då byggt verkligen unika wirebug-attacker för varje vapen, och att de som sagt är flera stycken så man kan ha lite grann att välja mellan. Det är ju helt galet och jättehäftigt. Och en jättestor
del. Det här var ju någonting som utannonserades ganska nyligen ju. Att vi fick de här som de kallar för switch skills. Att alla vapen har tre olika typer av attacker som de kan switcha mellan. Och det kan ju vara då de kallar det silkbind attacks, va?
De här med det gör de nog. Ja, precis. Ja.
Och det är liksom någon så här stor flashy move liksom. Och sen så finns det andra attacker som man kan liksom byta ut. Så som är liksom i ens vanliga moveset, om man säger så.
Mm. Mm.
Vilket är en sjukt intressant tolkning på det, för jag var lite så här nervös när jag läste om det eller fick höra om det när jag såg det i streamen, att så här, ja, men undrar hur djupt det är egentligen, vad kommer vi få? Men vi har ju fått den informationen nu, att sen vet inte om det bara är det, men Vi ska kunna byta ut, som du sa, tre olika typer av attacker. En av dem kommer vara Silkbind-attacken. Och sen så är det två utav liksom ens vanliga moves. Och sen så har man två olika saker att välja mellan på alla de här tre slotsen. Och det ger ju ändå en ganska stor bredd i hur man kan liksom customisa de här olika sakerna.
Ja visst.
Även om det liksom kanske låter lite, ja men det är bara tre stycken saker som vi kan byta två olika attacker emellan. Men liksom så här, ja men du tar den första liksom Sword and Shield-attacken och sen så har du kvar originalet för den andra attacken. Och sen så kan du byta mellan Silkbind-attacken och... Jag spann ju igång jättemycket på det här för att det var så här, ja men undra vilka moves som funkar bäst med vilka mixets liksom.
Ja just det, ja men visst ja.
För här kan man ju bygga väldigt mycket, ja men den här moven som gör flera multiple hits är väl kanske väldigt mycket bättre med en bild som är fokuserad på en elementskada till exempel. Medans om man kör en kanske raw damage build eller armor set så kan man ju liksom pumpa ut med en flashy stark attack istället för multipla attacker. Så att liksom den här customize-känslan av att liksom kunna jaga på sitt eget sätt kommer ju verkligen in i djupet med de här switch skills.
Ja,
jag är
visst,
sjukt pepp på att se vad som finns.
Visst ja. Jo, det är också en sån här förlängning från World att från Clutch Claw och vad den tillförde i striderna och att även förflytta sig lite granna till nu då Wirebug som går ytterligare ett steg längre, att det är både en stor del i attackerna, en ännu större del dessutom då än vad Clutch Claw var för någonting. Men samtidigt också att man använder det på så många andra sätt också, både för att kunna ta sig snabbare framåt i världen, för att kunna ta sig uppåt liksom, att man kan klättra väldigt mycket i det här spelet. Det handlar inte längre bara om att vara på marken, utan det handlar ju väldigt mycket om Z-axeln helt enkelt, så att säga. Man kan faktiskt ta sig uppåt och leta efter saker.
Ja, men jag har fått den känslan av liksom de streamsen jag har sett. Och det har ju mest varit den första zonen där, jag kommer inte ihåg vad den heter. Det är någonting... det är inte Flooded Forest, det är en annan zon, va?
Ja, det har jag. Tror jag också att det är. Jag tappade bort namnet på den. Jag gjorde ju en Instagram bild på våran Instagram. Ja, ett inlägg där jag visade alla fem stycken regioner som det här spelet nu är liksom bekräftat att ha, men jag bara för det kommer inte ihåg.
Jag har faktiskt sidan uppe här nu, jag klickade mig in.
Ja, men du, har den första, Shrine Ruins.
Shrine Ruins, ja. Sen så har vi Flooded Forest, vi har Frost Islands, Sandy Plains och Lava Caverns. Och alla de här zonerna, det är klassiska så här Monster Hunter locales, om man säger så.
Ja, oh, ja.
Och det tillför ju alltid en twist på liksom med vilka monster som finns där. Jag antar också Endemic Life och sådana saker. Så det kommer ju bli sjukt kul att få se i hela den biten. Men det jag har sett liksom är ju verkligen mycket som du säger, alltså att man jobbar mer på höjden. Och att man kan röra sig nästan till överallt. För att World kändes ju väldigt mycket som, ja men så här, försöka beskriva det här i podd. Jag kan visa det här. Vi sitter med videon på
Thomas. Tack, precis. Jag kan se men alltså, ingen annan.
World är ju liksom typ som ett parkeringshus. Du har undervåningen, sen så har du en övervåning och sen en övervåning till. Det är liksom det är byggt på höjden på det sättet. Så att det finns ju den här Z-axeln i World också. Men det är liksom bara saker på varandra. It's a stack of pancakes. liksom.
Ja, jo.
Medans Rise känns väldigt så mycket som en stor zon. För det är ju helt öppna zoner igen, precis som det var.
Ja, men visst. Eller visst, hur? Precis det är det.
Och där är det liksom så här, men du kan springa upp för sidan på det här vattenfallet och sen så finns det liksom en zon där uppe och sen så kan du liksom wirebugga över till nästa berg och liksom springa på den väggen och sådär. Så att movement sånt känns ju väldigt, väldigt intressant utöver vad man kan göra med den här wirebuggen då. En annan sak som wirebuggen för med sig är ju också att den tar bort mounting-mekaniken helt och hållet.
Ja, precis.
Vi har ju Viren Riding nu istället. Som jag tycker verkar vara skitintressant. Och liksom hur man kan använda den. För att, så här, Clutch Clan i all ära. Jag gillade Clutch Clan. Men den vart jävligt dryg efter 700 timmar. liksom. För att man använder den på ett sätt. Det är inte så konstigt.
Efter 700 timmar, nej.
Men man använder ju just den här liksom, aspekten liksom, med metaspelandet av Clutch Clan. Jag antar att det här kommer ju komma med Wirebuggen också, säkert. att liksom så här, men vi latchar on, vi skjuter in våran klatschklar ammo i ansiktet på den här vajernen som springer i väggen så att den ramlar, sen blir den arg och då pikar den här skillen för damage boost upp och så här. Vi hade den här metacykeln hela tiden som alla hands var. Och med vine riding så får man ju en annan aspekt av just att man hoppar på vajernen och coatar den i den här wirebug silket och liksom styr den. Du kan liksom attackera med det här monstret. Och göra de här ikoniska attackerna. Och jag kan tänka mig att det känns väldigt häftigt. Katten försöker öppna dörren här.
Okej, jag börjar också undra vad som händer. Han håller på, det är någon slags evolution cycle där, för att det är så mycket monsterpeppande under det här året. Så att han håller på att lära sig hur man öppnar dörren.
Min egen palico. Min mardröm när han lär sig öppna dörrar. Hoppas han kan lära sig laga mat sen.
Ja, det vore ju fantastiskt. Det är ju ändå ett kattyrke. Det är ju ett vis att spela monster.
Precis. Men hela den här aspekten av att liksom så här, men du kan göra moves med de här monstren och du kan liksom dundra in i andra monster och man kan liksom triggera de här turf warsen på ett annat sätt. Liksom.
Båda
monstren bara slåss mot varandra.
Visst.
Det är ju sjukt häftigt att se den mekaniken. Har du känt på det någonting i det?
Ja. Jo, jag har ju det. Det är som du säger, både det här generella med att man är mycket mera... Man är mycket mer flygande och mycket mer snabb och just den här klättringen och alltihopa plus då att man rider på monsterna. Det var ju många gånger som jag utforskade med bara wirebuggen just och så här, testade att hoppa upp på berg och hoppa upp på klippor och så bara. Och upptäckte att jaha, men du, här finns det ju en liten gömma i en situationstecken. Här kan man få tag på ett sällsynt ore till exempel. Mm. Eller någon annan resurs som man aldrig hade kunnat nå annars om man inte absolut kan se om man inte just klättrar dit upp också.
Precis.
Ändå relativt tydliga avsatser var det på många av dem för att man ska ändå förstå att ta det upp hit, det finns någonting här. Men det var ju några som var en stor surprise bara att oj, men hit kunde man ta sig inte bara för att få en vacker syn på liksom, omgivningen utan det var faktiskt en dump här också.
Ja, men verkligen.
Det går även att låsa upp något slags, vad som kallas för så här, genvägar också med just wirebuggen där på vissa punkter då testar man som någon slags vad man kallar det för, en permanent wirebug. Som blir som, du vet, till exempel de här typ linbanesystemen som World hade på sina ställen. Där man kunde liksom transportera mellan två sträckor. Det blir som en sån som gör att du kanske slungar iväg dig jättehögt eller jättelångt mellan ett stup eller sådär. Så att du får
det är
som en genväg.
Det är Great Wirebugs, va?
Ja, exakt. Great Wirebugs, ja. Så man får som en genväg mellan två platser. Det gäller att upptäcka platsen. Den är inte jättesvår. Liksom. Det är inte som att man måste leta efter den på det viset egentligen. Utan det syns ju väldigt tydligt rent visuellt att här finns det en Great Wirebug. Använd den för att låsa upp en genväg här någonstans. Mm. Men fortfarande, det också gör att man blir väldigt liksom, agile. Och det känns häftigt när man känner sig spindelmannen. Mm. Men sen också, jag har hoppat på och ridit på några monster i demor också. Och det är ju en helt sinnessjuk känsla att ha den direkta kontrollen över dem på ett helt annat vis än vad det var med klatschklån när man bara, ja men det var ju en risk alltid dessutom hur länge man håller sig kvar och man var tvungen att hoppa runt och skulle jag verkligen lyckas avfyra den här skottsalvan i ansiktet innan jag blir avkastad och så vidare. Det var ju mycket mer nervigt på det viset och lite mer stressigt. Men här är det ju liksom, du får full kontroll över den. Mm. Och det krävs som, ja, krävs. Det krävs fortfarande någonting av det, men det är mycket lättare än vad det var för klatschklon i alla fall. Och det är en väldigt häftig känsla att man har kontroll över alla monsters rörelser. Mer eller mindre som ett ridjur.
Jag ser så mycket fram emot att bara divebomba någon med en Rathalos eller bara skjuta fireballs. Alltså, eller som man har fått se någon av de här trailerserna när någon liksom wine rider på en Rayang. Alltså den känslan.
Ja, nej, det är galet. Det är verkligen galet.
Ja. Nej, det ska bli riktigt riktigt kul att få utforska liksom den mekaniken och sånt där. En annan sak som jag gillar med wirebuggen också som de har nämnt i streams och sånt där är att det inte kommer finnas några liksom armor skills kring den. Att det vi har med wirebuggen är det vi får liksom. Det kommer inte vara några extra stamina eller någon sånt liksom, utan det är den grejen. Och det tycker det är bra, för då kan du liksom balansera kring den mekaniken bara.
Oh ja.
Och det gillar jag enormt mycket. Men en annan sak som jag nämnde i början, en som är väldigt unik för Rise, jag nämnde ju Palamutes i början.
Ja. Mm.
Mm. Och vi ska ju gå från att vara kattälskande Monster Hunters till att också bli hundälskande Monster Hunters.
Såklart, det måste balanseras ut det här. Ja. Det har ju varit katt i alla dessa så här 15 år. Nu måste det bli någonting mer.
Ja, nej, men jag gillar hela den aspekten att vi har... Ja. För så som det är nu, vi kommer kunna ha två av de här buddies som det kallas i Rise. Så vi kommer kunna ha Palico och vi kommer kunna ha en Palamute. Man kan också ha två Palicos och två Palamutes.
Ja, men exakt. Man kan blanda det där som man själv vill. Men två stycken kan man ha med sig oavsett vad.
Och även när vi kör multiplayer så har alla med sig en buddy, eller hur?
Visst. Yes, ja. Stämmer bra.
Mm. Ja, men det är också en sjukt intressant utveckling på hela den här. Att det här ska vara en mer central punkt kring gameplayet också. För vi har ju den möjligheten att rida runt på våran Palamute och ta oss runt i zonerna mycket, mycket snabbare.
Jäklar kan jag säga, vilken skillnad det är att kunna rida på den. Och den är ju också, alltså den är ju en hoppgroda på riktigt. Ja. Den gör det ju ännu mer big och att du har ännu rättare att kunna utforska saker. För han kan hoppa riktigt högt, ska jag säga. Så det, visst, wirebuggen i all ära liksom, bara använda den gjorde ju som sagt att jag kunde ta mig till en massa ställen som jag inte kunde ta mig till annars. Men det var mycket smidigare och framförallt är det obegränsat med just en Palamute. För att wirebuggen är ju ändå, du har dina två stycken wirebugs du kan skjuta, sen behöver du liksom ladda upp dem. Mm. Du kan hitta en tredje, ja visst, men det är bara tillfälligt också. Mm. Men Palamuten, den liksom, det är bara hoppa, det är bara kalla på den när som helst. Mm. Så bara springer du så mycket du vill eller hoppar du så mycket du vill.
Och så som det ser ut nu är ju, Palicus kommer vara mer support orienterade, ja. Liksom de jobbar med healing skills eller buffar och sånt där, och Palamuten är mer attackfokuserad. Så liksom att ha en av varje där blir en perfekt balans, kan jag tänka mig. Jag känner ju personligen att det kommer väldigt svårt att släppa min Palico.
Ja, men samma här. Alltså, vi är ju uppväxta med dem, Niklas. Det är ju så. Ja.
De har ju nästan alltid varit där. Ja, det är väl Monster Hunter Try, där vi har Chakalakas istället.
Ja, jo. Det är väl visst, det. För all del. Men, ja. Nej, men de är en så himla stor central del. De har ju alltid varit en jättemass spelserien också. Så att jag kommer aldrig att ringa utan en Palico. Jag kommer uppskatta att ha med mig en Palamute. Men jag kommer nog behöva min lilla katt. Så är det bara.
Har du kört någonting multiplayer-demot? Du körde med tre krafter?
Nej, jag var ju sugen på att hoppa in såklart. Jag hade en plan egentligen att hoppa in också. Men tyvärr så hände det aldrig. Det var så himla... Jag snubblade ju väldigt mycket i Rise för att jag hade just lagt ner så här 40 timmar i Breath of the Wild igen. Och när jag började spela Rise, då hade jag helt tappat det här kontrollschemat. Alltså, annars brukar vi sitta som en smäck. Det vet du också, att man tar upp ett Monster Hunter, det har gått 2 år och man kan allt nästan. Alltså allt, det sitter fortfarande i benmärgen på något vis och muskelminnet, var man ska trycka på vad man ska göra. Men jag gjorde fel attacker hela tiden i Greatsword, och då har jag bara kört i stort sett 100%, säg 90 nu med Hunting Horn i World. Men ändå så var jag riktigt klantig och klumpig när jag spelade Rise, så jag vågade ju inte ge mig ut online det första jag gjorde, utan jag tänkte att nej, men shit, jag måste få några timmar under bältet, för att just nu har jag bara Breath of the Wild i huvudet. Men då kom det andra saker emellan, brädspelande och podcastande på annat sätt och jobb och sådär, så att ja, det föll som ur mig lite grann. Jag spelade över demot kanske 8-10 gånger, tror jag. Och sedan helt plötsligt så var ju, då var ju det över, just online-biten.
För det har vi också ett lite mer revampat system när det kommer till multiplayer-saken. Att vi har, det är väl en mer vidareutveckling från vad det var från World. Att vi har, att monster skalar upp beroende på hur många spelare som är med.
Ja.
Och det är ju en jättebra mekanik liksom. Ja, vi kommer att ha mer möjlighet att till exempel kunna köra solo och så. Mm. Alltså det kommer ju fortfarande vara svårare med, vad heter de? Heter de hubquests eller guildquests nu? Jag vet inte.
Nej, jag såg ju den där trailern för bara någon dag sedan när de pratade om det, men ja.
Online-biten i alla fall. Så. Ja. Men liksom, blir man två så skalar det upp till två spelare svårighetsgrad och tre spelare. Och så om någon hoppar ur så går det ner igen.
Ja.
Och sådär. Så det verkar, jag hoppas de har liksom fått till det riktigt, riktigt perfekt där. För jag vet att de introducerade mycket i World, men jag kände liksom riktigt aldrig av det. Jag tyckte att det var ungefär samma hela tiden. Till exempel Arch-tempered saker gick ju ner mycket lättare om man spelade ensam, det kommer jag ihåg. Mm. Jävla Archtemper till Östra.
Archtemper överlag.
Men där i alla fall.
Mm.
Ja, fy fan. Utöver allt sånt så har vi en annan aspekt. Och sådär. Vi har ju snackat lite grann om Endemic Life, att vi har de här buffarna och liksom föremålen som går att använda, eller liksom djuren som blir föremål på ett annat sätt, som är sjukt intressant. Det nämnde vi lite grann i början. Men en aspekt som jag är extremt pepp på, som jag var väldigt nyfiken på i början, men bara varit ännu mer pepp nu efter senaste trailerserna, är ju det här med Rampage.
Ja, vad häftigt, ja.
Och det verkar ju liksom vara någon sån här Tower Defense Monster Hunter-eskt grej.
Ja, jag fattar inte. Det är första gången när de började prata om Rampage, men så var det ju också ganska stolt med info kring vad är det här ens egentligen. Det såg ut som att det var mer som en så här en arena strid trodde jag med att det skulle vara, eller att man åtminstone som med de här Elder Dragons.
Ja, precis, när man skulle repella dem och sånt där.
Ja, men exakt. Ja, att det var liksom en lång sån grej. Men här, det är ju mycket mer än så, och det såg man ju tydligt just i den senaste trailern, att det var så här mer åt Tower Defense-hållet i man kunde sätta lite försvarsutrustning och så här stora vapen och sånt där. Och så gäller det att tänka på vart man passerar dem och tajma rätt när man skjuter med dem.
Precis, så vi ska kunna tillkalla in folk från liksom den här byn som vi har, som är centrerat runt. Kamura Village kallas den, tror jag, som vi kommer vara i Rise. Och då kommer vi liksom kunna tillkalla in folk från den här byn som ska liksom komma in och hjälpa oss i den här rampagen. Och det är ju sjukt kul att få se de här karaktärerna liksom som man ändå interagerar och pratar med så pass mycket man gör i de här spelen. Mm. Att den här byn är ju väldigt central.
Mm.
Och liksom att få se dem in action ska bli så jäkla kul att få se.
Verkligen.
Men kort och gott, liksom, Rampage kommer ju vara ett gäng monster som ska storma byn. Och vi ska liksom leda dem genom en lång korridor egentligen, såg det ut som.
Ja.
Där vi sätter upp liksom stora ballistor eller fällor eller fire traps eller whatever. Mm. Man får sätta ut ett set nummer av det. Liksom, det är inte obegränsat med saker, verkar det som. Den här kan jag tänka mig att det kommer vara en mardröm att köra med randoms.
Ja, det kan jag också tänka mig.
Så här bara springer ut och
jo, eller hur, alla bara gör, ja, men precis, alla gör sin egen grej, ingen kommunikation, det känns som att det kommer att krävas ett tajtare teamwork än så, än att man ska så här bara kunna random koppla upp sig. Då ska man ha en otrolig tur och hitta en grupp som verkligen exakt vet vad det handlar om, och att man tittar lite på vad gör de andra innan man själv tar ett beslut.
Nej, men precis. Det är en intressant ny grej i Monster Hunter, för det här har ju liksom aldrig gjorts förut egentligen. Och det ska bli kul att se hur väl liksom det är utfört och sånt där. För att de har ju också sagt att det kommer finnas någonting som kallas för Apex Monsters.
Ja.
Det ser ju väldigt, väldigt mycket ut som Apex Monsters från Monster Hunter 4. Mm. Vilket jag tycker verkar vara väldigt, väldigt intressant. För de kommer ju vara liksom lite större och farligare än liksom sina originalutföranden. Liksom typ Tempered Monsters i World, kan man säga. Och de kommer ju droppa egna material, så de kommer ju liksom ha egna rustningar. Mm. Antagligen med egna armor skills och sådana saker. Så ja, det kommer väl bli lite Rampage-spelande i framtiden också. Så får man väl se.
Shit, ja. Det lär bli lite grinding där.
Jag hoppas ju inte att den är så pass random som till exempel Guiding Lands var i Iceborne. För det var ju en mardröm ibland. När man liksom behövde specifika material från ett visst monster och bara hoppar in i Guiding Lands och hoppas att den ska komma. Liksom.
Mm. Mm.
Jag hoppas att de tar lite från det som de gjorde i slutet med Guiding Lands, så att man kan få liksom, det här föremålet tillkallar en Sinogre till Rampage. Liksom. Så vi får se hur det blir.
Mm.
Men sjukt intressant system som jag är extremt pepp på att få testa mer.
Mm.
För det ser riktigt, riktigt roligt ut.
Mm.
Vad har vi mer? Vi har ett gäng nya monster.
Såklart. Vad skulle väl ett nytt Monster Hunter vara utan dels ett nytt flaggskepp, invitationstecken, men också nya monster generellt sett. Och det var ju också någonting som jag passade på Instagram när de hade den senaste trailern. För då fick man ju väldigt mycket så här. Först visade de vad det var för olika liksom miljöer vi kommer att vara i, och så ser han här är ett nytt monster, här är ett nytt monster, liksom bara pang, som sagt, trailer på mini-trailer efter mini-trailer efter mini-trailer med en bild och namnet på monstret.
Ja, Vi kommer ju få många liksom, återvändningar från gamla monster som vi känner igen. Ganska många från World, tycker jag.
Ja,
det känns kul.
Mm, verkligen.
Så att man får se dem liksom, i det här utförandet och sådär. Mm. Men alla de här nya monsterna som är unika för Rise tycker jag de har tagit på en väldigt rolig och spännande bana. För att hela liksom, Rise är ju väldigt japanskt folklore-aktigt.
Mm.
Vi har liksom det här Kamura Village och vi har liksom zonerna, den här Shrine Ruins.
Ja, precis, som är första.
Det är ju väldigt det här japanska.
Ja.
Och de har ju sagt att alla nya monster de gör baserar de ju på yokais, då, mm. som är liksom japanska demoner. Och det kan ju verkligen synas när man ser ja, men vissa som den här som ser ut som ett paraply. Aknosom.
Precis, där har vi dem. Mm.
För det finns ju en sån liksom, japansk demon som är... Ja, men det är ju ett paraply. Liksom.
Ja, det är så konstigt och sjukt, men det är så roligt också.
Ja, det är det verkligen. Och vi har ja, Goss Harag till exempel. Ja. Alltså, den ser ju brutal ut.
Ja.
Och man kan ju verkligen se den här... Ja, men influensen av demoner mer än drakar och sånt
ja, där. Ja, visst.
Det verkar ju vara mer såna här olika typer av djur nu i Rise jämfört med World som var väldigt mycket. Ja, men det här är en sak med två vingar. Allting i Rise hade liksom två vingar och två ben. Eller i World menar jag.
Ja.
Det var ju väldigt, väldigt mycket drakar och Irons.
Coola stora monster liksom. Då ska det finnas vingar.
Men, ja. Det är det ju. Nej, men alla monster vi har sett tycker jag, även liksom de som återkommer, alltså Basarios till exempel. När slogs vi mot en Basarios senast?
Det är liksom ja, tid sedan.
Monster Hunter 3 typ.
Ja, ja det är det.
Ja, jag tror det. Kesu, Thomas?
Ja, jo, den. När det skriket kom i en av trailerserna, då facepalmade jag rejält. Och grät lite grann. Så att det blir ju det. Roligt. Host.
Ja. Men en av dem jag är mest pepp på liksom också att få se. Eller, det är mest för att jag fick... Ja, det spann vidare i huvudet på mig när jag fick se att till exempel Lawyer Royal Ludroth var med.
Ja, ja.
Som då är en Leviathan-typ. Mitsutsune är ju med då också, tack och lov.
Ja, tack och lov.
Men nu finns det en förhoppning att Lagiacrus kan komma.
Ja, eller hur? Stackars ensamma Lagiacrus.
Ja, gud ja. Det ska bli sjukt, sjukt kul att få... stångas med de här monsterna liksom, i den här nya settingen med ja, men, Vine Bug och liksom, Wire Riding och hela den aspekten av Rise ska bli ja, det ska bli sjukt spännande och liksom, alla nya silkbinds och
ja,
med nya rustningar och hela den grejen det är, ja, och för inte tala om flaggskeppet också, det måste vi ändå nämna Magnamalo.
Mm, mm. Visst,
som han ser inte trevlig ut
alltså. Nej, fy sablar. Alltså det jag fick lite så här vibbar av Mergiganten.
Ja,
för det var lite så här i delar av hans rörelsemönster och även så här den här stora buffligheten eller vad man ska kalla den för. Jag såg någonting Mergiganten där när den reser sig upp och ser så här riktigt arg och stor ut. Så att jag tror det kommer att bli lika jävligt att slåss mot den, speciellt första gången. Då kommer jag vara så himla rädd.
Ja, det ska bli riktigt kul här. Jag tror att det var Andrew från Trekraften här, han skrev i Trekraftens Monster Hunter Discord-kanal här att ja, jag gjorde ett försök på Magnamalo idag, för han kom ju med demot
ja,
som kom nu. Jag dog.
Ja, jag inte. Jag var så,
fan vad kul. Äntligen.
Ja, den utmaningen.
Utmaning,
ja, visst. Att det var så pass utmanande verkligen. Och jag är ju inte förvånad, det känns ju helt rätt också. Och när det ska vara ett flaggskepp så ska det ju vara svårt verkligen. Det minns jag ju från när Monster Hunter World hade sitt demo också. Och man kunde slåss mot Mergigante. Mm. Och då var vi ju inne, både jag och Andrew och även Alex. Jag undrar, det var någon annan som var med oss också och slogs då. Och det var ju så jäkla svårt att slåss mot Mergigante. Så att vi gjorde ju försök på försök på försök. Men till sist tog vi faktiskt ner honom. Och det kändes så jäkla skönt eftersom det var sista dagen man kunde spela demot dessutom. Så det är kul just att Flaggskeppsmonsterna... De skulle vara riktigt utmanande och att höra speciellt då ändå Andrew som har lagt så här, vad är det 40 timmar i demo? Alltså, det är helt sinnessjukt. Han är nötte så mycket, han har blivit så jäkla bra på att använda Gunlance och blivit så himla bekväm med hur Wirebugs funkar. Mm. Och ändå så klarar han åtminstone inte av just flaggskeppet. Det känns liksom bra ändå på något vis. Ja.
Nej, det ska bli sjukt kul att få slåss mot den och få se den i, liksom, i alla dess aspekter. Liksom.
Ja, ja.
När ska vi få slåss mot Apex Magnamalo? Liksom?
Oh, låt oss hoppas att det tar lång tid. Liksom.
På tal om monster också så fick vi se här nu i de tidiga streamsen att vi kommer redan i april få första gratisuppdateringen. Mm. Där det kommer ett nytt monster. Nytt monster inom citationstecken. Men en gammal Elder Dragon som jag har saknat enormt mycket. Våran allas kära Camellios. Som är bara, ja, det är en gigantisk kameleont egentligen som blir osynlig.
Ja, fy, usch, tvi. Jag har inte saknat den grejen. Men det är jätteroligt att han kommer på det viset som en DLC. Det gör ju också... Det gör mig mer pepp på att till exempel Lagaricus ska komma tillbaka på ett sånt vis. Om inte liksom i grundspelet så åtminstone som just en DLC-grej i alla fall. Som man ju satt och väntade på i all evighet med World. Men jag förstår att han inte helt kanske platsade i World eller att det var svårt att göra av honom eller på något vis. Sådär. Men som sagt, lite mera pepp och lite mera tro på att Lagaricus kan dyka upp här. Speciellt nu med Mitsuzuno också.
Jo, men precis. Vi håller tummar och tår och allting för att se om den dyker upp förhoppningsvis.
Ja.
Så. Men ja, sen så, vi har ju fått lite teaser kring olika typer av monster. Vi såg någon i slutet på den här trailern som flyger över ett berg liksom och bara vrålar ner mot Hunters. Det ser ut som det var någon cutscene från spelet. Jag fick ju direkt så här, men är det där Amatsu från Monster Hunter 3? Eller Try?
Mm.
Jag tänkte det, men den här liksom munnen som flärpar ut och liksom så, så var ju inte Amatsu. Så det här är någonting helt nytt också, tror jag. Nej, men det ska bli kul att se vad de kommer slänga på oss i det här spelet. Det är ju svårt att prata om allt som finns nu för att man inte har spelat det.
Liksom. Jo, men visst. Men alltså, nästa gång vi gör ett avsnitt, för det är ju verkligen planerat att ske så här efter releasen, då vi har fått känna på det lite rejält också. Då kommer vi ju explodera när vi ska prata om våra upplevelser, dina första mixet, våra första timmar, vad vi har spelat med för vapen, hur det känns med wirebuggen, vad det finns för monster vi har mött och hur de känns och allting. Alltså, wow, det kommer bli så matigt första avsnitt.
Ja, vi är monsterpepp, kan vi säga.
Ja, minst sagt. Det är som sagt ett fantastiskt år 2021, just med allt monsterhantande som kommer att ske. Och så roligt att de redan nu, som sagt, då, dessutom säger att ja, men redan i april så får vi faktiskt DLC och att till exempel då Camellios kommer tillbaka.
Ja, nej men precis. Det är lite grann över det där just att vi får se återkommandet, att det kommer liksom ett monster lite då och då. Men om de har liksom lite tätare uppdateringar mellan de här så skulle jag vara fine med det. Jag hade ju hellre sett liksom ett paket med monster som vi har pratat om förut.
Visst. Som vi nämnde även i World, men som känns konstigt och tråkigt att det inte kom, men för all del.
Nej, då sa Thomas, det här skulle ju vara liksom vårat lite så här pepp-avsnitt.
Ja, en tease. En tease inför det som komma skall liksom.
Jag skulle kunna sitta och prata en timme till, tror jag. Men vi ska försöka hålla det lite kort, kanske.
Ja, men med tanke på hur förmodligen matigt som just nästa första incitationstecken riktiga avsnitt kommer att bli, när vi båda två har känt på spelet, har känt på rätt ordentligt, man har spelat multiplayer och som sagt, man har testat en massa olika vapen, eller rättare sagt, du har testat en massa olika vapen när jag har spelat på Greatsword. Men man har fått testa på mera hur det funkar med wirebugsen och hur det funkar med de här skills-grejer man kan byta mellan och allt det där. Ja, när vi är inne i systemet helt enkelt, alltså då kommer vi ju förmodligen att råka spela in 2 timmar utan att fatta vart tiden tog vägen. Så att det kanske känns bra att det här, som sagt, lite mer teasigt.
Precis.
Vi nämner lite mer brett att Monster Hunter året 2021 med så mycket som komma skall, och vi är mer peppade än någonsin på det som komma skall också.
Jag är sjukt pepp på att få dra igång både poddandet och spelandet.
Ja, visst. Visst.
Jag tänkte bara att vi skulle göra det, för att även om vi har varit frånvarande från Monsterpepp så har jag tänkt att vi ändå kan plugga lite grann vad vi faktiskt har sysslat med under den här tiden vi har tagit en paus från monsterhuntandet.
Mm.
För du har ju fortsatt podda också, Thomas.
Ja, men precis. Jo, det är ju inte som att man inte har kunnat höra oss i etern, så att säga, både du och jag. Jag har ju blivit en del av en sällskapsspelspodd som heter Mindy Bräd och Rollspelspodd. För att det pratas då både brädspel och rollspel i den här podden. Och så att varannan vecka, då är jag aktiv där och pratar. Vad har jag spelat den senast? Vad ser man fram emot? Vad kommer det för någonting på Kickstarter? Mm. Och lite sånt där. Och vi gör topplistor ibland också. Jag håller just nu på och spelar in en 100-topplista. Vilket är första gången jag gör det dessutom någonsin. Mm. För att jag har alltid tänkt att det är ett sånt himla matigt projekt. Och det är det ju verkligen. Det tar mycket tid. Det kan jag säga. Men det är jätteroligt att göra också. Det ska verkligen sägas. Så att via då Mindy Bräd och Rollspelspodd så kan man höra mig framförallt i det segmentet vi kallar för Mindy News. Som släpps varannan fredag. Då är det liksom jag, så är det min podcastkollega Micke och vanligtvis även min podcastkollega Matti. Vi sitter och pratar om just det här, vad är det som har hänt i nyhetsvärlden och vad har hänt för oss, liksom, vad har vi sitter och spelat. Mm. Men sen är det då lite bonusavsnitt dessutom som jag är med i, lite topplistor och sånt där. Samtidigt som då Micke är ju den drivande kraften i min dude. Podcasten, så att han gör ju jättemycket intervjuer med designers och med rollspelare och sådär. Så det är vad jag har gjort.
Förträfflig podcast, jättemysigt att lyssna på.
Ja, men
jag har ju dykt in väldigt mycket i rollspel och brädspelsvärlden det senaste året.
Jo,
tagit
jo.
Ett litet steg tillbaka från det digitala spelandet. Men nu blir det Monster Hunter.
Ja, gud, för hela slanten. Ja, visst.
Gud, ja. Jag kommer inte släppa mitt rollspel dock.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag verkligen. Shit, har man varit med i Trekattens Discord just och hänger där lite grann, men framförallt också Svamprikets brädspelskanal som finns där, då ser man ju och förstår väldigt mycket vad det är som händer. Vad du har varit insyltad i och vad du har lagt ner mycket timmar på.
Jo, någonting måste man göra de här pandemitiden.
Precis, varför inte skapa en hel värld host.
Det är sånt man gör bara.
Ja. Ja.
Jag har ju pysslat lite grann med en annan podcast då, som jag kör ihop med min vän Manne. Som är ett väldigt unikt koncept i spelpodcast, måste jag ändå säga. Det var därför jag hoppade på den direkt när han kom med den idén. Så jag poddar ju i podcasten Vänta, jag ska bara dö först. Otroligt korta namnet, men det är ett så jäkla bra namn också.
Ja, det är genialiskt.
Och grejen är då att det här är en podcast om populärkultur, främst spel och matlagning av alla saker.
Mm.
Som då är min och Mannes två största intressen liksom. Så vi pratar lite grann vad vi har lagat, vad vi käkar, liksom hur vi lagar det, kommer bli lite tips och tar in mycket lyssnare. Du har skickat in många mejl, Thomas. Det har varit jättekul.
Jo, jag är en flitig lyssnare. Jag tycker den är supermysig och jättehärlig. Det är både för recepten såklart som jag lyssnar, för jag tycker också om att laga mat. Men också för att höra vad ni har spelat. Jag tycker det är jättebra. Jättebra kombo.
Ja, det är det verkligen. Och det skönaste liksom lite grann med just den här, alltså det är så kravlöst liksom. För att det är inte så här, ja men det här nya färska spelet har vi spelat, utan det är så här, Manne kan ju sitta och prata om att han spelat igenom The Messenger för femte gången liksom, som är flera år gammalt och sådär. Så att det är liksom bara kort och gott vad vi har lagat lite grann och vad vi har spelat och sådär. Så men det är väl lite grann vad vi har sysslat med. Och det går ju att hitta det i poddeten också. Mindy Bräd och Rollspels podd heter
ja,
det.
Ja, precis. Ja, men podd.
Och sen så väntar jag ska bara dö först. Och sen så som sagt så är ju vi tillbaka nu med Monsterpepp. Och det kommer komma lite grann. Så här, jag vet inte om vi kommer hålla liksom två gånger i månaden, utan jag tror vi kommer samla på oss lite material och podda när vi känner för och när det passar.
Ja, men precis. Jo, ett avsnitt i månaden ska vi ju säkert kunna klämma in. Alltså,
definitivt.
Speciellt de här fredagarna som vi sitter nu och spelar in på en fredag, och det gör vi ju mycket därför att jag är ledig på tredje fredag. Och då kan vi sitta och spela in dagtid rent utav, och det är ju mycket lättare just för dig som har familj. Det känner jag ju igen sen tidigare också när jag har podcastat. Att man blir väldigt styrd av så här, barnen behöver lägga sig, man behöver kunna få den här tiden till att spela in. Och då blir det ju oftast kvällar, och händer någonting då på kvällen som det så lätt kan göra och som ju du och jag har mycket erfarenhet av, ja, men då måste man skjuta på det, och så plötsligt så kan man inte hålla sitt schema lika bra.
Nej, precis. Nej, men och sen så blir det väl hela den här... Jag skulle verkligen vilja lägga ner tid också på att lägga upp med Monsterpedia och liksom mixetten och göra dem ordentligt. Så, här, så. Så att verkligen lägga ner tid på att producera en bra podcast också. Som är kul att lyssna på istället för att stressa fram det.
När vi nu dessutom har våra andra projekt på sidan om. Alltså det är så stor skillnad på ditt liv och mitt liv kontra för liksom 2-3 år sedan när vi höll på med Monster Hunter World som mest också. Att nu gör vi ju andra saker på sidan om dessutom. Och då är det inte lika lätt ändå att bara sitta och spela. Även om vi absolut kommer att göra det med Monster Hunter Rise. Men som sagt, det ska finnas tid till att spela in och göra en bra podcast och fylla den med bra content också.
Yes. Ja, men med det sagt, vi är tillbaka och rullar. Borstar av oss askan från supernovan som sagt. Och nu kör vi Monster Hunter Rise,
yes.
Monster Hunter Stories, Monster Hunter The Movie, Monster Hunter The Board Game.
Yes.
Jäklar alltså.
Fantastiskt verkligen, vilken resa det här kommer att bli. Oj, jag ser fram emot att podcasta om det här hela året ut liksom.
Ja, samma här. Men med det sagt, då har vi bara en sak kvar att säga.
Quest cleared.